Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Jag fick en nästan en känsla av att i såna här kristider som man kallar dem så hade jag en idé om att försöka liksom börja avsnittet på ett mer så där nästan allvarligt sätt som en nödsändning. Så här nådens år 2020. Söndagen den 29 mars
2020.
Ja, precis. Nu spelar vi in.
Ja.
Men det så kom jag på att det kan jag inte hålla på med, för att så gör vi aldrig.
Nej.
Det är bara en det blir bara konstigt.
Men jag tycker det är bra att säga att det är den 29 mars 2020. Ja. Det kan vara bra för dem som lyssnar i framtiden.
Ja, precis. Typ de här små. De små.
De små.
De överlevande. Som, du, jag måste berätta.
De kryper fram ur hålorna och jag måste lyssna på podden.
Jag ska berätta. Jag var i centrala Göteborg ganska sent i fredags. För jag blev sugen på en hamburgare. Så jag gick in på Burger King och köpte en hamburgare. Och då slog det mig att det var som ett enda stort flugornas herre. Alla som var utomhus var unga. Det var bara ungdomar.
Gymnasiekids eller?
Från gymnasie till säg från 15 till 20 var 100% av personerna jag såg.
Oh shit.
Över hela torg och liksom överallt så här, bara fan, nu är
krillade,
det
liksom.
Det är flugornas herre ute nu. De vet ju det liksom. Det är ju typ ingen som har dött i deras ålder. De bryr sig inte.
En 16-årig flicka i Frankrike här om någon.
Ja, men med ingen menar jag. Inte,
en på miljoner.
Jag menar inte noll.
En på 10 miljoner.
Ja, som kan, och det vet man ju inte med de fallen. De kan ju lika gärna ha fått.
Antagligen något hjärtfel.
Ja, men man har ingen aning.
Som man inte kände till.
Nej, men jag tyckte det var åtminstone lite lustigt.
Pekar de på dig sådär och...
Ja.
Gammal man! Gammal man!
Nej, men de sökte mitt ledarskap. De började följa efter en hel grupp med spjut efter mig. för att jag skulle leda dem i jakten så liksom. Ta ner den stora mammuten.
Försvinn!
Som de inte har vågat ta ner. Chans! Chans på er! Chans på er! Nej, men jag
kastar mig, mynt efter dem.
Jag känner mig gammal och relativt till dem så känner jag mig vis. När jag träffar någon i min egen ålder så känner jag mig ofta inte så vis. Om sanningen ska fram. För att många har till exempel säg någon som har haft barn nu 10 år. Jag kan väl för fan ingenting om livet jämfört med honom.
Nej, precis.
Nej, men jämfört med dem så är jag vis. Så det är relativt. Jo, men och så träffade jag också i anslutning till det här kan man säga, så träffade jag en gammal bekant och han är så himla rolig för att han är så kallad flat earther. Det vill säga att han tror genuint utan att skämta att jorden är platt. Och att det är en stor konspiration det här med den runda jorden. Och det är inte alla hans idéer. Han är liksom konspirationsteoriernas... han är en sån person man nästan bara ser i filmer. Han är den galna konspirationsteoretikern. Och jag har frågat honom om det här med jorden är platt. Och då sa jag, men är det inte konstigt? Varför blir det en rund skugga på månen när solen är på andra sidan? Varför är skuggan rund? Är det alltid rätt vinkel då liksom? Hur funkar det här? Jag får inte ihop det. Det är för övrigt ett gammalt argument som jag har tagit från de gamla grekerna. Och då sa han bara, ja men vadå, det är väl inget konstigt. Det är inte reflektioner, det är lampor, säger han bara. Jag bara, vadå, vad menar du? Nej, det du ser på månen, det är inte reflekterat just från solen, det är lampor. Jag bara, okej, det är lampor. Där gav jag upp liksom. Men han i alla fall, han uttryckte det, för vi pratar lite om vad som händer nu då, och han tror ju att Trump är antikrist för att man nämner trumpet i uppenbarelseboken. Så att han tror att han är antikrist, och så sa jag så här att ja, men fan inte, jag tycker ändå Trump inte, han verkar ju inte ond, även fast man tycker om honom så verkar han ju inte ond liksom. Och då sa han bara, nej, men antikrist kommer i form av en ängel. Så han bara, Okej, okay. Så det är lite weird. Han har idéer. Men han sa i alla fall, nu kommer jag till min poäng här. Ursäkta att jag blev lite långrandig. Han sa följande, att nu i de här tiderna så har folk sagt till honom, fan du kanske haft rätt hela tiden.
han har förutsett den här, han har, det står väl i uppenbarelseboken någonting av det här, ja. Det som sker står väl där någonstans i, ja.
Men han har ju alltid pratat om liksom att Illuminati kommer döda alla och det kommer vara farsoter, och han har alltid varit här, han har pratat om. Och så nu då så hade någon sagt liksom att fan du har nog haft någon, det har nog legat till någonting i det du säger hela tiden.
Men faktum är att jag läste det, att schizofrena personer och sådär, så folk som har paranoid schizofreni och sådär, de lever upp i riktiga kristider. Aha. Så 9/11 och nu då, det, när man har bunkrat upp hemma, ja. Och sådär, det är ju liksom fan vad gött.
Man
liksom
kanske bekräftar att världen är lika galen som de alltid upplever den.
Ja, precis.
Och då är det, på deras sätt så är det betryggande för deras världsbild att den är koherent med andras världsbild för en gångs skull.
Men jag kan känna så i en viss mån, för jag har ju tjatat i flera år om det här med beredskapslager och MSB och att liksom, vi kommer ju svälta om det liksom, gränserna stängs och det är liksom, för mig har det varit viktigt liksom. Jag har oroats för att det är så jävla dåligt förberett. Och så när jag har sagt det till polare sådär, men du vet, då svälter vi om gränserna stängs helt och så här. De har ryckt på axlarna och sådär. Det har provocerat mig i flera år.
Ja.
För jag tycker inte det är ett skämt. Nej. Jag tycker det är jävligt allvarligt.
Jag måste säga,
så det, på det sättet känner jag mig att jag, fan vad gött, nu kommer folk börja tänka på de här grejerna och det kommer bli en förändring i samhället.
Du får inte bli besviken om folk inte ändras alls av det, vill jag bara säga igen.
Det kan ju bli så att
man får bygga upp för stora idéer om förändring, för folk brukar inte förändras så himla mycket tyvärr. Precis. Men jag måste ge dig en liten eloge, för att så är det faktiskt, att du tog det på största allvar när MSB gick ut med sin stora folder, och du har hela tiden varit framme med det här. Och du har ju köpt konserver och lite bra grejer att ha för länge sedan. Du har köpt så här bra ficklampa och
gasolkök
och sådana grejer. Det gjorde ju du redan för 2-3 år sedan.
Ja, jag tog det på allvar. Jag tog det fan på allvar. Och jag vill ju nästan börja jobba för MSB och sådär. Jag kan tänka mig att jobba för dem i framtiden.
Ha någon kurs?
Liksom. Jag kan ha en kurs, hur man tänker.
Precis. Hur man tänker rätt, en sån kurs. Det är såna har de redan
rätt på. Tänkande kurs.
De har redan det på universitetet. Det är typ hela samhällsvetenskapliga fakulteten är det.
Ja, men det jag
du ligger efter det. Redan. Man ska vara lite förberedd. Jag är inte så, men jag är väldigt mentalt förberedd, känner jag. Jag har kontroll på mina känslor i kris. Jag har och det är nog bara så enkelt att jag har ju varit med om en del trauma. Det har ju typ alla, så det är ju inget speciellt med det. Men jag har varit...
Du har inga illusioner.
Jag har inga illusioner. Nej. Och jag är nog lite på autistspektrat också. Jag har nog autism light när det kommer till såna här grejer också. Att för mig är det här ett problem som man systematiserar kring. Det är inget problem som man...
Det handlar inte så mycket om känslor och liksom ideologi, utan det är liksom
det handlar om
konkreta frågor.
Exakt.
Praktiska lösningar.
Det handlar bara om att systematisera för mig, genuint. Jag tror att det är viktigt. Det finns ju ett uttryck som är så här, han är en klippa. Du har säkert hört det, va? Och det uttrycket, jag har aldrig tänkt på det, men det betyder ju att någon är som en sten. Eller? En klippa är ju fast liksom. Och jag har aldrig tänkt på...
Kan du ha ett bibliskt ursprung att Petrus var en klippa för Jesus eller någonting?
Ja, men det tror jag säkert. Och jag tror, nu kan inte jag det rakt ur Bibeln, men jag har för mig att det finns en direkt referens till det att vara en klippa.
Mm,
att vara en fast sten i den annars rörliga ökensanden. Mm, sådär liksom. Nej men, och det vill jag ju återigen slå ett slag för. Att det är viktigt i såna här tider.
Mm.
Att det är en ett viktigt mål att sträva till som en vuxen person.
För alla då i samhället?
För alla i samhället. Mm. Att folk runt omkring dig ska kunna känna sig trygga omkring dig.
Mm.
Och då är det vissa saker som inte fungerar så bra där.
Mm.
Och det är till exempel och om man känner sig orolig till exempel, då kan man ju faktiskt hålla tyst om det. Man behöver inte säga att man är orolig runt sin partner eller sina barn.
Mm.
Utan man kan ju låtsas istället som att man inte är orolig överhuvudtaget.
Mm.
Man ska inte sprida oro, som det heter.
Mm.
Och gnäll tycker jag speciellt i såna här tider. I vanliga fall så tycker jag gnäll är lite tråkigt. Men i såna här tider så tycker jag gnäll är liksom, jag får inte gnälla. Mm. Jag följer inte det här. Jag blir lite så, men jag jobbar med mig själv här nu. Liksom.
Mm. Mm.
Jag gnäller mycket, ska jag säga. Så att jag jobbar med mig själv. Jag har en målsättning. Att inte gnälla och att inte visa oro för andra personer.
Mm.
Och det är egentligen vadå? Det är väl jättebra. Det är väl en del i att vara vuxen, är det inte det?
Men om man har förmågan att inte visa oro, så tror inte jag att man är orolig.
Nej.
Jag tänker ju mycket på den här psykologen Carl Rogers när du säger så här. För att liksom låtsas att man inte är orolig, jag tror inte det fungerar, för då är man inkongruent.
Ja.
Sedan liksom, visst, man kanske inte ska få panik eller liksom bli hysterisk och sådär, men jag fick ett ryck för några veckor sedan när jag faktiskt blev jävligt orolig och skrev någonting på Facebook sådär, att fan, det här är fan smärtsamt och plågsamt alltså. För då sjönk det in i mig att det här kommer ju få fruktansvärda konsekvenser, så jag tänkte, ja, men jag är helt ärlig med det på Facebook sådär. Och så hörde folk av sig, men hur mår du Andres? Och så, nej, men det var lite av en existentiell kris sådär, sa jag liksom. Det är allvar nu, som det är på allvar nu, som Löfven säger. Och det är liksom, jag tänkte, nej fan, jag låter den posten stå där. För det var så jag kände liksom. Nu är jag ju inte i samma sits, men det är ju fortfarande fucked up och allvarligt liksom.
Absolut. Men jag är inte
orolig på det sättet.
Nej, jag tänker på en situation en gång som jag diskuterade med en nära bekant som är en väldigt så kallad kraftfull kar.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Den här nära bekanten som framstår som en väldigt kraftfull kar.
En rejäl.
Ja, en rejäl person.
Yep.
Någon att hålla i handen när Oskar går.
Mm.
Jag kom fram till att för han försöker vara väldigt ärlig i sitt liv.
Mm.
Så om han känner sig trött och orolig och osäker på vad som händer, så säger han det.
Mm.
För att han är inte rädd för att dölja det.
Nej, precis.
Nej, och det kan låta positivt. Här har du den negativa effekten av det. Folk runt omkring honom blir jävligt nervösa när han är orolig.
Mm-hmm.
För de tänker, åh herregud, är han orolig?
Mm.
Då måste vi vara döende. Mm. Om den här kraftkaren är orolig, då är det, nu är det över.
Mm.
Apokalypsens fyra ryttare är här.
Mm.
Så där kommer det en till aspekt av det här, och det är ansvarsfrågan. Det vill säga att den här kraftkaren som jag känner, han kanske har ett ansvar att helt enkelt mörka sin oro för sin närhet för att den får sån kraftfull effekt.
Mm.
Det han eftersöker är ju att vara rak och ärlig. Men effekten av det är ju att han bara gör folk oroliga runt omkring sig. Då är det kanske bättre att vara tyst.
Mm. Ja, det beror. Jag tänker att det beror lite på vad det är för... Ja, jag håller med dig i princip. Men jag tänker också att vissa personer i samhället har en representativ roll.
Ja.
Deras oro ska nog inte synas. Jag tänker på Tegnell bland annat. Jag tror inte han ska uttrycka oro och nervositet.
Nej, det hade ju inte varit bra. Nej.
För det är liksom hans representativa roll är ändå ganska viktig för den psykologiska, för svenska folkets psykologi liksom.
Du kan inte ha hispiga kärnkraftstekniker.
Nej,
det går inte.
Nej.
Även fast du är jävligt bra på kärnkraft så kan du inte ha den rollen i samtalet, i samhället, om du är hispig.
Nej.
För att det gör folk alldeles för nervösa.
Men läkare till exempel har ju också en representativ roll.
Ja, det har de.
Jag vill inte att de ska komma in och liksom Andres, jag ska operera dig lite nu. Förstår du?
Ja.
Eller att de ska liksom vara konstiga på liksom svettas för att de håller på så mycket med kokain eller någonting. Det är inte bra. Då kommer det göra mer ont om jag redan känner en smärta. Va? Det är ju det placeboeffekten handlar om.
Det finns en hel bok om detta som heter Din nervöse patient, som är en gammal handbok för läkarstudenter.
Mm.
Att det är att ett dåligt patientbemötande, det blir också ett symptom. För att då gör du patienten nervös.
Ja, precis.
Ja, så din nervösa patient handlar om att du ska ju inte som en skolad läkare med din vetenskapliga roll. Du kan ju inte orsaka ett symptom.
Nej,
då gör du ju fel. Och i den här boken, din nervösa patient, så är ett av råden är det här. Sitt med en patient och säg ingenting under en minut. Var bara tyst liksom. För att allt du säger gör bara den här personen mer nervös. Så han ber läkarstudenter att träna på det här. Var tyst.
Sitt inte och babbla.
Liksom. Nej, men sitt inte och babbla.
Nej, jag förstår precis.
Den är jävligt bra. Jag brukar alltid låna ut den, så risken är att den är borta vid det här laget. Men om jag hittar den så ska du få låna. Det är en blå folder som är liksom bara konkreta råd för läkarstudenter. Den är nog ganska gammal också, men jävligt bra.
Men då kan man ju säga att svenska folket i sin helhet är ju som en potentiellt nervös patient i förhållande till de här personerna i samhället som har den här representativa rollen som statsministern och även folkhälsomyndigheter och olika myndighetspersoner.
Oh.
Och där är det ju asviktigt. Men sedan vet inte jag om någon förväntar sig idag, om det är så vanligt att man förväntar sig att sin kar ska vara stark och liksom inte uttrycka någon oro och sådär. Liksom. Har kvinnor då till exempel, har de verkligen den förväntningen på sina gubbar i dagens feminiserade samhälle?
Jag tror att det är så här, att de har inte den förväntan på sin man uttalat.
Mm.
Men nu när vi väl befinner oss i en kris, så finns det nog många som har upptäckt att de faktiskt är gifta eller sambo med en jävla mes.
Mm.
Och då så går det, om det vill, att ragga upp och ligga med dem på puben ikväll.
Jag tror inte de vågar sig ut på puben.
Nej, okej då. Men du förstår, det är psykologiskt.
Så här kan det kan ju bli en effekt av corona-effekten som kommer
att sen. Den liksom ekonomiskt trygga, ofta förutsägbara, tråkiga personen.
Mm.
Om han plötsligt inte, för han är stabil, och det är stabiliteten som gör, det är limmet i ett sånt förhållande, tänker jag.
Mm.
Men i krisen, om man upptäcker att han börjar bli hispig, då är det plötsligt, tror jag den eventuella inre rösten säger, men herregud, liksom, kan den här, vad händer om vi blir sjuka? Liksom? Eller så här, skyddar han oss? Vad händer om det blir ont om morötter? Fixar han morötter då?
Mm.
Jag tror att det här är en stor ansträngning på många förhållanden. Okej, så kan man uttrycka sig.
Ja, men
jag behöver inte vara så vulgär.
Jag tror att du kan ha rätt helt enkelt.
Och vice versa då, att någon som kanske bara är så trött på sin, som en del som jag har varit ihop med, jag tycker ju inte att det är så charmigt om jag snusar kramsnus till exempel.
Mm.
De blir liksom trötta på mitt slarv sådär.
Mm.
Vad fan, ligger en snus här nu liksom?
Mm.
Men samtidigt så känner jag mig jävligt bra i den här miljön. Jag tror att jag hade utstrålat mycket trygghet i det här pandemiska tillståndet.
Jaha, om du hade haft ett förhållande nu då?
Ja, men precis. Och då är det motsatt effekt.
Ja, Men du hade ju också klivit in i en roll eftersom du är så medveten om de här sakerna. Så du hade ju...
Ja, men så, jag tycker det är det vuxna ansvaret att göra.
Mm.
Jag tycker faktiskt det. Mm. I vanliga fall så kommer man undan med... Men för att nu är det ju... Nu ska vi inte överdriva här. Det skulle kunna vara en 100 gånger värre kris. Det skulle kunna vara en kris som är 1000 gånger värre. Och då ställs det ju helt andra krav. Men man kan inte ha... jag tänker... Man kan inte ha en massa oroliga män.
Mm.
Det är så här, det är ingen konstig idé.
Nej, det är liksom, det är ingen bra idé. Nej.
För att jag tänker att det ska vara som ett orosavlopp. Att männens roll i det här fallet är för att liksom suga åt sig oron.
Mm.
Och må dåligt själva i tysthet.
Mm.
Liksom.
Att super.
Ja, precis. Långsamt. Och dricka mycket.
Jag har druckit lite för mycket, känner jag, på senare tid. Men i och för sig, jag har mest suttit hemma och druckit folköl. Det känns inte så dekadent. Men det är ändå mot min princip.
Jag tycker det är ganska dekadent. Men,
nej, jag ska försöka skärpa till mig.
Ja. Det är nog ett problem för väldigt många i den här situationen. Speciellt när man börjar plugga hemifrån och gå i skola hemifrån.
Mm.
Då kan man liksom sitta på ett videokonferens och så har man gömt ett vinglas i bakgrunden. Så man sitter man och bara, intressant så. Ja, och Lena på ekonomi har det här förslaget. Man bara, ja, det är väldigt viktigt. Bara, glugg, 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 glugg.
Ja, nej, men jag tror alkoholismen kommer ju öka i den andra tiden. Så är det ju.
Systembolaget har ju ökat fantastiskt mycket. Och det beror ju såklart på att folk dricker hemma.
Ja, självklart. Jag försökte beställa några flaskor vin till min farsa som är en gammal man. Och han kan ju inte det där med internet så mycket. Men då var det vinet han brukade dricka slut naturligtvis. Ja. Och dessutom hade nästan hela systemet då kraschat på hemleverans och systembolaget.
Ja. Det kommer nog vara svårt för många att anpassa sig till när vardagen kommer tillbaks igen.
Mm.
När många har märkt hur trevligt det är med lite vin till lunch.
Mm.
Som man lever i andra länder. Det gör ju inte det.
Ja, men vi kan ju inte hantera det uppenbarligen. Eller jag menar, då kommer folk, dödstalen kommer stiga så jävla mycket om vi börjar dricka vin på... det sättet.
Alltså jag känner ju ett antal personer som jag blir lite orolig för.
Mm.
Att jag märker att de kanske är beroende av ordningen som deras arbete ger dem på vardagarna. Att det är viktigt för dem med den här ordningen.
Ja, men så är det ju för vanligt folk. Alltså. Ja. Det är att kunna... Det är ju därför det är så hemskt som Hesenius, eller vad hon nu hette, Hesios kanske hon heter, sa med det här med att det är 40% arbetslöshet. Det, liksom, det kommer få fruktansvärda konsekvenser i form av självmord och ökade sjukdomar och en massa skit. Va? Det kan bli också katastrofala följder om det blir som hon tror att det kan bli.
Ja, absolut. Så men där kan man ju vara lite smart också, tror jag. Att man får inte vara för cool inför sig själv. Att man får göra precis som du gjorde. Att du innan det blir folköl hemma varje dag.
Mm.
Så får du liksom säga bara, ja, men så här kan man inte ha det.
Nej,
även
precis.
Fast det är kris.
Ja, precis.
Det går liksom inte.
Nej, det fungerar inte i förlängningen. Nej.
För alkohol är ju väldigt bra på att ta bort det där lilla extra nervösa.
Ja.
Och det är ju det som är alkoholism.
Liksom. Ja, det är ju det.
För
det
nästa dag då så blir du lite mer nervös.
Ja.
Och då... dricker du igen.
Ja, precis.
Och så till slut så dricker man hela tiden.
Ja, och så har man utvecklat alkoholism på riktigt med liksom det konstanta beroendet av alkohol. Det är ju ingen bra idé.
Nej, det är ju inte. Man blir beroende av att inte känna sig lite otillfreds.
Ja,
det är ju det som typ är, jag säger inte att det är det för alla, men för många är det som är alkoholism. Vi tänkte ju också på det här, Andreas, och diskutera lite huruvida den här krisen som vi är i kanske har lite, det finns religiösa toner i det.
Ja, jag har tänkt på det lite den senaste tiden. Jag skickade någonting till dig, jag ska se om jag får fram det. För jag har lyssnat på lite poddar, som jag sa, till dig. Då var det någon kvinna som intervjuades av Sigge Eklund. Mm. Hon var jurist och så sa hon, ah, men juridiken och rättssystemet, det är min religion och sådär. Det är ju min gud.
Aha.
Och så tänkte jag, ah, men, ah, nej, men det är väl så artister. Och man kanske resonerar på det sättet att ens profession och professionalismen blir liksom en typ av religion man har. Det är liksom tradition och det är riter och det är liksom rättssystemet, det är ju lagen, liksom Guds lag eller någon motsvarighet till det. Så jag tänkte, ja men det kan nog ligga det, något i det. Och nationalekonomer och du vet sådana som håller på med finanser och sådär, de har ju också en sån extrem tro, bizarr tro på marknaden i den här tiden, och den fria marknaden löser det här och bla bla bla, och Guds hand och nu får jag komma ner och räddar ekonomin då om vi släpper alla tyglar och laissez-faire och sådär, va. Och så kommer jag tänka då på, kommer jag in lite på funderingar kring just det här med det som jag varit inne på med turist och konsumentidentiteten och dess funktion egentligen. Och så tänkte jag det att för de här, för den stora massan eller vanliga människor egentligen, mig själv också naturligtvis i en viss mån, så är den här konsument- och turistidentiteten kanske mer än ett slags habitus, mer än ett uttryck för smak och stil. Alltså att det är en form av religion och en form av där man ser konsumtionen lite som ett offer.
Mm.
Eller någonting man gör, man offrar någonting på ett altare. Och man gör det inför öppen ridå så att människor ser det, och så vinner man någonting, status till exempel, på det här. Och att, ja.
Ja, men som Stackarbo sjung om det här.
Jora?
Here we go again, here we go, go, go to the temple of consumption. Det är ju Stackarbos hit.
Ja, det är det ju.
Ja, det, jag bara tänkte säga det. Det finns många som har tänkt på det.
Ja, okej. Okay.
Han regisserar väl Tjernobyl nu.
Mm. Precis, ja, precis. Men också att i den här, att folk egentligen är religiösa, eller har, att de här religiösa strukturerna som att offra, göra handlingar, att de lever kvar men att de har förvandlats till konsumtion.
Mm.
Stackarbo, nu känns det som Stackarbo redan.
Ja, men nej, att, nej, men det är ju många som har tidigare jämfört konsumtionen med religion. Men jag tänker att ritualen och offret tror jag det ligger väldigt mycket i. Och speciellt då kanske när man ser att folk jagar handsprit till exempel.
Mm.
Och det är ju så här, då har man en kris.
Mm.
Och så är ju de olika rituella beteendena för att så att säga blidka gudarna då. Det är ju olika konsumtionssaker. Så här, folk fick panik och då var det toapappret man pratade om och är orolig för.
Mm.
Det finns ju andra saker man kan göra i ett samhälle som inte har med just konsumtion att göra.
Mm.
Så här, folk fick panik så alla var ute och försökte jogga av sig
träna bort sin skuld.
Eller hur? Det är, sin ju, skam. Det är ju inte att köpa någonting.
Nej.
Så det finns massa andra potentiella beteenden, men det beteendet som vi uppmärksammar då, det är ju att köpa någonting. I det landet i världen som förmodligen har flest trän- och pappersindustri per capita. Det sista landet, vid jordens undergång, så kommer det finnas balar med toapapper kvar här.
Mm.
Man kan bygga ett eget fort av alla balar med toapapper som vi har kvar.
Och det är inte ens dyrt.
När inte ens riket finns kvar längre. För att så många trän, vi har ju, det är ju bara att titta på en satellitbild. Men om man tänker på det istället, alltså det är ju den rationella synen då. Ja. Det är ju ingen idé att göra det.
Nej, precis. Det var onödigt.
Om man istället analyserar det som du gör som ett religiöst utövande, då är det ju mycket mer, tycker jag, det ger klarhet.
Mm.
För att handsprit till exempel, ja, eller blanda egen handsprit, då behöver man köpa glycerin eller man behöver köpa teröd. Man behöver gå till ett speciellt ställe och byta pengar mot de här specifika sakerna.
Eller men hur det går... skulle inte vara lika tillfredsställande då att göra det, menar du? Eller är det bara en mer avancerad form av... är man mer avancerad i sin religiositet om man skulle blanda egen handsprit?
Det gör ju folk bara av nöd, men det jag tycker är intressant är att, som jag sa innan, det finns våra beteenden som vi har i vårat samhälle i en sån här kris.
Mm.
De är ju, det mesta handlar om konsumtion, skulle jag säga.
Mm.
Sen är det några andra grejer, så här att man hälsar med armbågen. Alltså det är ofta religiöst betingat hur man hälsar.
Mm.
Nu hälsar vi med armbågen.
Mm.
För att man inte ska ta varandra i händerna.
Mm.
Så då gör man en sån där liten grej med armbågen. Det är svårt att förklara i ljud. Alltså, så här kan man säga. Alla de sakerna som i vanliga fall hade tillhört den religionen man tillhör.
Mm.
För oss är det ju kristendomen.
Mm.
Alla de sakerna har översatts till olika konsumtionsbeteenden eller konsumtionsvanor.
Mm.
Och i kristid så märker man att det är det folk håller på med. Mm. Vilket styrker din hypotes om just den här konsumtionspersonen.
Mm.
Så kan man väl säga det ungefär.
Min andra tanke där var ju just det, man åker till exempel till Sälen och själva den investeringen ses som ett slags offer eller något gott och moraliskt. Däremot att spara pengarna ses, skulle inte ses som moraliskt. Eftersom det är någonting, det är...
Ja, precis, då uppfyller man inte offret.
Nej, precis. Nej,
för du har kvar pengarna.
Ja.
Så du, eller du offrar på ett sätt, du offrar din nuvarande konsumtion.
Ja, jag har egentligen offrat den resan eller det inköpet. Men det blir så otillfredsställande för det är inte någonting som... det är ju inget offer då, för de här pengarna... kan det finnas något lite att pengar är lite onda i botten där? Att man vill spendera dem? Att man känner sig snål och snåldum om man sitter på pengarna som en snål krösus?
Nej, det eller nej.
Nej, det kanske är för lugnt.
Nej, men det, jag tror faktiskt... Det tror jag inte på. Jag tänkte också på att just toalettpappret är ju en slags, det är ju, tycker jag, är extra intressant. För att det finns ju ett reningsmoment i det.
Ja, just det.
Precis som att...
Tvaga sig
eller liksom att man tvättar av barnet vid dopen, vid dopet i vigvatten. Eller att man tvättar sig när man döper sig. Eller liksom.
Och toapappret är rent och fint. Ja. Och det heter Lambe också, det är Guds lamm. Och... jag är som en postmodern filosof som bara hittar på.
Ja, precis. Jag tror inte Lambe har med det här att göra. Men det är ett bra namn på toapappret. Men jag tror att i den här renhets... I vanliga fall så skulle jag säga att de här renhetsbeteendena är ju, de är inte heller rationella. Folk tvättar ju sig och badar sig och håller på. Det är ju inte, det var ju faktiskt Agnes Wold som sa det för massa år sedan när hon var med i radio. Så var det någon reporter som frågade henne, ja men ska man tvätta händerna liksom efter toalettbesök eller vad det var?
Mm.
Och då tror jag det var Agnes Wold som sa att ja, man kan ju tvätta sig om man känner för det. Men det har ju ingenting med att skydda sig från bakterier att göra. Alltså det är ingen så här, du får gärna hålla på och tvätta och bad. Du är dina egna bakterier,
eller menar hon?
Nej, men hon menar att den typen av renlighetsnivå som vi har
skapar ju allergi. Det var väl det hon var inne på.
Det var nog det, ja. Men att den är inte längre rationell.
Mm.
En viss hygien är rationell.
Mm.
Till exempel att ha ordning på avlopp är ju viktigt.
Mm.
För att annars får folk typ kolera. Så att en viss hygien i systemen är ju viktigt. Men att duscha två gånger om dagen och tvätta händerna fyra gånger om dagen och så vidare.
Mm.
Det är viktigt. Nu är det bra. I den här situationen är det ju bra. Tvätta er så mycket som bara möjligt.
Mm.
Men i en vanlig situation så gör man ju bara det för sitt eget välbefinnande.
Mm. Ja, det är också en psykologisk rit som stärker ens
absolut.
Moral till exempel. Då.
Absolut. Jag har ju träffat många personer som är fullkomligt besatta av att just badrummet ska vara otroligt rent.
Mm.
Och jag ska ge ett exempel på det här. Att om jag till exempel har lite kalkfläckar i mitt badrum. Det var värre när man bodde i Skåne, för det är mer kalk i vattnet.
Mm.
Men då blir det vita fläckar på allting hela tiden. Mm. För när det är mycket kalk i vattnet, det vet alla som bor i Skåne eller på kontinenten.
Mm.
Vi har ju inte så mycket kalk i vattnet här eller längre upp i Sverige. Men, och då får man ju göra rent, om man inte vill ha fläckar på handfatet så får man göra rent det varje dag. För att annars blir det små vita fläckar på granen och överallt.
Mm, mm, mm.
Och då har jag ju träffat personer som är besatta av det här perfekta badrummet. Allting annat kan vara lite skit i hörnen och allting. Men just det här stället liksom, där man tvagar sig så att säga.
Mm.
Det ska alltid vara perfekt, snyggt och väldoftande.
Mm.
Och då har ju jag tänkt ofta att det här är ju en ritual.
Mm.
För att jag tror att många upplever sig själva i perioder som en smutsig varelse.
Mm.
Det finns exempelvis när det kommer till sex, men när det kommer till andra saker som toalettpappret, att man, när man går på toa, det är mycket liksom, vi är ingen, människan är smutsig.
Mm.
Vi gör massa smutsiga saker. Vi är ett djur. Men i badrummet när du håller på med de här ritualerna då, så liksom motverkar du det här.
Mm.
Jag kan tänka mig att Freud skulle säkert säga något i stil med att man kanske har en avbruten eller en störd analfas eller någonting sånt.
Mm.
Ja, men liksom sådär. Att överjaget försöker rena liksom.
Mm.
Ja,
nu har jag bajsat som ett äckligt djur, men ja. Nu har jag putsat upp här.
Precis. Liksom, ja.
Nu är jag inte oren längre. Nu är jag inte det här djuret som gör de här grejerna, eller?
Precis. Och då som Freud skrev om det här, just hur centralt det är liksom att lära sig kontrollen över sitt ravhåll. Typ. Det är ju det han skriver.
Ja, men det är ju bara perverst.
Det är perverst, men det är ju det han skriver. Liksom, att det är det som är viktigt för att skapa ett vettigt överjag. Liksom. Att man lär sig att inte bajsa på sig.
Men man ska inte njuta för mycket av den anala.
Nej, då blir det konstigt.
Nej,
liksom.
Precis.
Men nu är inte jag någon expert på Freud, men jag tycker att det kanske är så att han ibland sätter huvudet på spiken, även fast han uttrycker sig jävligt snuskigt. Liksom.
Mm.
Han
har ju en poäng.
Ja, men han har ju en poäng.
Ja.
Han har ju det.
Ja.
Jag är ju villig att erkänna det. Han har en poäng.
Mm.
Sen så kanske man inte hade behövt uttrycka sig som han gör.
Mm.
Men att de här renhetsritualerna blir viktiga för oss i den här världen.
Mm.
En stam i Amazonas håller ju inte på med det här.
Nej, inte med tvål och inte på samma sätt, men jag kan tänka mig att de också är, att de är jävligt skitiga, det tror jag inte heller på riktigt.
Nej, men de har inga badrum, eller?
Nej, det har de ju inte, så de kan ju inte tvätta sig med tvål och vatten, och då blir man ju inte kanske så ren som man blir då i ett västerländskt samhälle.
De har ingen kontrast mot.
Men det är ju inte så att de grisar ner sig och liksom är.
De är inte husnuskiga som helst, men det är ju inte en katt heller.
Nej, precis. Nej.
Men det är ju, jag jämför inte dem med katter om någon tänkte det.
Nej, men jag förstår.
Men i våran värld så har vi ju så starka kontraster mot naturen. Vi har det här kliniskt rena badrummet. Där varenda liten mjuk sak luktar så här typ mjukmedel och. Den är ju jävligt artificiell om du jämför med ett rum i naturen eller i skogen.
Mm.
Det finns en stor kontrast där.
Mm.
Och då kan du i den kontrasten kanske, jag spekulerar vilt nu, men då kan du också börja jämföra dig själv.
Mm.
Var är jag någonstans? Är jag i det här smutsiga, naturliga, kaosartade rummet? Eller är jag i det kliniska, ordningsamma och rena rummet?
Mm.
Och om inte den kontrasten finns så kanske man inte heller skapar ett behov för det beteendet.
Ja, jag vet inte riktigt om jag hängde med nu, för jag tänkte så mycket på att den här att man skapar det här rummet som är kliniskt rent, att det blir, att det finns en dissonans där mellan ens egna smutsiga tankar och ens egna liksom djuriskhet och sådär. Mm. Det är ju jag kommer ihåg, vi hade en gäst för länge sedan som hade jävligt vettiga tankar om det här. Han bodde på landet och hans son fick springa omkring och ta på hunden och liksom slicka på det och sådär. För han var väldigt medveten om att skydda barnet från, precis som Agnes Wold hade sagt, då, det liksom att skydda barnet från smuts skulle bara göra barnet bräckligare liksom. Ja. Jag tycker det låter jävligt vettigt, den tanken att ha nått dit är ju i mina öron väldigt sund.
Mm.
För då jag tror att det finns en parallell mellan den insikten och den acceptansen av att saker är inte rena.
Ja.
Vi kan inte bli kliniskt rena. Det är inte ens bra för oss att bara vara kliniskt rena och bo i en kliniskt ren miljö. Att det finns en parallell där mellan en annan djupare form av acceptans av vad människan är och vad vi egentligen har, vad vi finns någonstans. Mm. Det är liksom, vi är en del av naturen. Vi kan inte använda klorin på vår lax.
Nej, det går inte. Men det var ju lite det som var min poäng. Just om du inte ser den här skillnaden.
Ja.
Om du inte har en referens i ditt huvud. Här är ett rent rum. Här är ett smutsigt rum.
Mm.
Om du inte har den referensen i ditt huvud.
Mm.
Då vet du inte heller vad renhet och hygien är.
Nej.
Precis som det var i Sverige innan vi hade våra, vad heter det, renhetshygienreformen.
Mm. Vi hade ju, tidigt 1900-talet.
Ja, vi hade ju liksom statliga tjänstemän som åkte runt i bygderna och bara, att alla i byn torkar sig med samma pinne här. Nej. Det här är snuskerier.
Ni får inte använda samma rövsticka här.
Nej, men så var det.
Ja, visst. Lortsverige, ja. Som det kallas.
Lortsverige. Ja. Och då sålde man ju in det här. Och det var ju bra då. För det är ju också förmodligen samtidigt som man bygger ut kommunala avlopp. Och, alltså, och får bort massa sjukdomar.
Barnadödligheten minskar naturligtvis.
Ja, naturligtvis.
Om det var så jävla snuskigt på den tiden.
Men man får inte vrida det här för långt då. För det är ju det som är ditt argument. Att den här pendeln får inte svänga för långt.
Nej, liksom. Precis.
Och det är ju det den lätt gör.
Ja.
Med det här liksom. Att börjar man finna sin egen ro i det här rena badrummet och städningen. Alltså det här vet ju varenda jävla student. Att studentbostaden är ju alltid som finast och mest välstädad innan tentor.
Mm.
Det här vet alla.
Mm.
Och förklaringen till det är ju enkel. Att nervositeten stiger ju innan du blir prövad. Liksom.
Mm.
Och det du satsar är ju flera veckors plugg på det här tillfället.
Mm.
Så du vet att om du misslyckas nu så kommer det här kosta mig 3 veckors stress. Liksom. Så det är en jobbig situation innan en tenta.
Mm.
Och vad är det folk gör då? För att till slut kan man inte bara sitta och läsa och göra övningar längre och så vidare. Folk orkar inte det. Så vad gör du för att lätta stressen? Folk börjar städa.
Mm.
Så och det här är... Det, som sagt, var alla som har satt sin fot på universitetet eller vet ju det här.
Mm.
Att det här är ju som ett enda stort experiment.
Mm.
Och det vi ser händer är just det här. Liksom.
Mm.
Dammsugning och tvagning och besök hos frisörer och allt du kan tänka dig som har med renhet att göra.
Mm.
Och dämpa stressen. Liksom. Mm.
Och det är det som det här fixeringen av handtvätt nu. Och toapapper handlar ju om det väldigt mycket då.
Ja.
Som vi
men en, jag tror jag läste att en vuxen snittperson tar sig själv i ansiktet 90 gånger om dagen.
Mm.
Och man är ofta inte medveten om det. Så att det är ju inte så att... alltså du kan tvätta dina händer och det är bra.
Mm.
För du sprider inte runt saker. Men liksom det kanske också är, man får vara rimlig.
I det här fallet, det var, jag lyssnade på någon professor som sa att det är liksom, i coronafallet så är det ju droppsmitta, det handlar om väldigt hög grad.
Mm.
Så det är ju just att man får det genom de här små partiklarna i utandningsluft eller någon hostar eller nyser. Och så det är liksom, men det är så att tvätta händerna är kanske inte... Så viktigt, men folk, det är viktigt också, om man ska vara helt ärlig, att folk har någonting att göra. Folk har någonting att dämpa oron med. Och då är det bra. Jag tvättar ju händerna skitmånga gånger om dagen. Även om jag vet att det kanske inte handlar om det primärt.
Är det inte en sorglig kultur som vi har hamnat i? När folk ska upprätthålla sig med så här, vi har liksom inga våra ritualer är ju på ett sätt väldigt, det är ju en väldigt tråkig ritual. I den ortodoxa kyrkan till exempel, där klär folk ut sig, alltså, och så har man nästan som skådespel i församlingen. Så då kan folk komma ut som de tre vise männen och det är lite...
Den katolska kyrkan har ju liknande saker och men också ritualer, man ber till Gud. Till exempel man bordsbönen, där kan man kasta in till exempel, vi tackar Gud och Jesus och den heliga anden för maten.
Ja.
Men vi ber också för att det här coronaviruset inte ska utplåna oss alla. Ja. Då lägger man in det eventuellt den oro man känner kollektivt kan man ju lägga in i de här små bönerna då. Så att då blir det också som en ritual.
Ja. Jag,
eller var det lite...
Ja, nej, men det är det jag tänker på. Att när man har system för det, gemensamma system, det är det som vi kallar för religiositet.
Ja.
Det är gemensamma...
Genuin religiositet i det här fallet.
Ja, precis.
För jag tror ju att det andra, även konsumtionsmönster och turistidentiteten, konsumentidentiteten, har en religiös aspekt. Men man kan säga att det är en pseudoreligiös aspekt.
Det är därför jag kallar det för ritualer.
Mm.
Det är det som är, det är därför jag särskiljer det på det sättet.
Mm.
Att en ritual behöver inte ha med ett samfund att göra.
Nej,
har religiositet. Ja, skitsamma. När jag växte upp så var jag väldigt mycket hos mina kristna grannar.
Mm.
Och då läste vi alltid bordsbön. Så om jag åt där så var det bordsbön. Och då är det precis som du beskriver. Att då går bordsbönen till så här. Liksom att, då sätter alla sig ner runt bordet och så är maten framme. Och så knäpper folk händerna och blundar.
Mm.
Och så är det någon av de vuxna som läser bordsbönen. Och då säger man, vi vill tacka Gud för att vi får leva så här bra. Att vi har mat på bordet och att vi har något gott att dricka till det. Och sen tar man upp lite veckans problem.
Mm.
Och vi vill
Magda.
Ja, men vi ber dig Gud att Anna här som är lite orolig för skolan och bara går i andra klass. Att det blir lite bättre i skolan, så ber man om det. Och så går man och liksom, fast väldigt koncist så.
Mm. Mm.
Och sen så äter man.
Mm.
Och det här är inga idioter som har kommit på de här sakerna.
Nej.
Det är ju det, för det är det som ofta folk vill få det att framstå som.
Ja,
att det här bara är, vad är det för tjafs?
Ja. Det är ju briljant. Om
tror du det finns en skäggig gubbe där i molnet?
Som lyssnar på dig.
Ja, tror du det är skäggig? Det är liksom är så här bara, men det handlar inte om det.
Nej.
Det här är ju uppenbarligen en jävligt smart och bra sätt att samla och sammanfatta och lugna.
Ja.
Det är lysande.
Ja. Skapa ett band till varandra och att man ser varandra.
Mm.
Det är ju liksom lysande.
Behöver inte ens, ska jag vara riktigt ärlig, det är nog många vuxna som genom tiderna i Sverige som har suttit vid de där borden som inte heller tror på en skäggig gubbe.
Ja.
Men han förstår mycket väl att det är lugn och ordning på gården.
Ja.
Ja. Det är liksom, för ibland så upplever jag att folk är helt naiva inför det här.
Ja, men det är de
att
antagligen.
Att det är magi. Och så är det, man kan inte tro på något som inte finns. Nej, det behöver du inte göra. Men liksom, var en klippa.
Mm.
Var en klippa.
Var en klippa.
Det tycker jag.
Undvik psykisk ohälsa.
Sen kan jag själv personligen ber ju ibland.
Mm. Jag har gjort i den här situationen. Ja.
Och det tycker ju vissa också är jättekonstigt. Mm. Men det är inte det, liksom.
Nej.
Nej. Och det är, vad ska man säga? Det är synd att folk tvättar händerna istället för att be.
Mm.
Det är liksom,
jag håller med.
Man kan se det så här, tekniskt. Flertusenåriga verktyg som har tagits fram av generationer för att lugna dig.
Ja.
System.
Ja.
Tusentals vise män har jobbat fram de här metoderna. Sen antiken.
Ja.
Och sen så har vi den andra sidan då. Bara, tvätta henne, dammsuga innan tentan. Ja, just det. Precis.
Mm.
Som ingen har tänkt igenom överhuvudtaget. Det är ett helt rationellt argument.
Mm.
Behöver inte blanda in Gud i det liksom.
Ja.
Ja. Rant.
Rant.
Men vi ska, sen var det ju också en annan grej som vi nästan missade innan. För vi var inne på lite med det här att han är en klippa. Och då har ju du pratat om det här genusmönster under kris.
Mm. Nej, jag håller ju på att läsa historia sådär på folkhögskola. Så, och så hittade jag en fråga i kapitlet för första världskriget. Ja. Under första världskriget var det ju så att det var massa män som åkte till fronten, mest unga män, men även medelålders män, och det var ju miljoner som pumpades in i rakt in i Europas kvarn, där de bara maldes ner och sådär. Och kvinnorna då fick ju liksom jobb som männen hade haft, polis, banktjänsteman.
Åh herregud, hur går det?
Ja, det var väl vad de tänkte. Men det visade sig att det fungerade ganska bra det här.
Mm.
Kvinnor kan jobba på en fabrik och med ammunition och sitta och göra en massa olika saker.
Mm.
Hur som helst, det här förändrade ju kvinnans roll i samhället. Så de fick ju rösträtt efter första världskriget. Hade första världskriget aldrig inträffat, så kanske kvinnor inte hade haft rösträtt nu.
Nej.
Så kan man se det.
Då kanske vi fortfarande har haft ett civilförsvar i Sverige.
Ja, det är en intressant tanke. Men då frågar de så här i boken, och det kommer så här lustiga grejer hela tiden som är så här genus, man förstår att det är de här genustankarna. Och så. Man brukar säga att genusmönster har lättare att ändras under kriser. Känner du själv till något fall då genusmönstret förändras? Var det i samband med något slags kris? Och så tänkte jag lite, ja men det här är ju en coronakris. Undrar om genusmönstret kan förändras här. Och jag har inte tänkt, jag vill bara kasta fram det som en fråga.
Work in progress.
Precis, precis. Men en sak som jag tänker då, om Hesius får rätt med 40% arbetslöshet.
Mm.
Och kvinnorna är så jävla duktiga nu i högskolan och liksom presterar bättre än unga män och killar sådär, väldigt hög grad. Ja, då kanske det blir de som får de här jobben som finns kvar efteråt i den här högre arbetslöshet med männen då.
Mm.
Kvinnor får högre ställning och makt. Det var det här är ju inget som har hänt ännu, men det var liksom, ja, tänk om det blir så. Men annars har jag inte märkt någon drastisk förändring av genusmönstret nu då.
Nej, det har inte jag heller märkt, men det jag kan tänka mig är att det kanske också blir, som jag nämnde innan, att det kanske blir viktigare för många kvinnor att söka trygghet hos en mer traditionellt maskulin person.
Ja.
Och att det i så fall kan vara så här bara, men oj, mår jag bra och är lycklig och känner mig trygg med när jag är hemma och gör roliga grejer med barnen. Kanske inte ska jobba alls.
Mm.
Och så blir det lite så här bara, när var jag som gladast? Ja, det var mitt under coronakrisen. Varför då? Jo, för jag var med den lilla hunden, barnen, jobba inte. Liksom. Mm. Och jag säger inte att det, jag säger absolut inte att det här gäller alla. Och det här är liksom inget, det är liksom ingen misogyn tanke. Jag säger bara att för väldigt många, min mamma var ju till stor del hemmafru. Mm. Det är ju lyckligast tiden i hela hennes liv.
Mm.
Hon får vara med barnen och gotta sig med det och baka och så här. Nu är det bullar och det. Mm. Så här. Och folk vill dissa det.
Mm.
Men jag bara säger det. När hon är gammal och tittar tillbaks på sitt liv, så var det den lyckligaste tiden i hennes liv.
Mm.
När barnen var små och hon var hemma.
Ja, men du är inne på ett jävligt...
Och om folk upptäcker det här nu när man inte får vara på kontoret, så här,
folk är ju hemmafruar nu.
Jag träffade en kvinna som skulle göra...
Jag har inte ens tänkt på det.
Ja, men,
det, men folk ja, men, är ju hemmafruar.
Ja, de är ju det. Jag träffade en kvinna som skulle göra papier-maché med barnen. Mm. Och så sa hon så här, ja men i vanliga fall så gör man ett sånt här, men nu hinner, nu ska vi ha gubbar och papier-maché-gubbar och sådär liksom. Mm. Och hon hade ju ett så stort smile på sina läppar.
Mm.
Hon var ju uppenbarligen helt aslycklig i den situationen.
Mm.
Uppenbarligen.
Ja, jag visste.
Och det, men det är ju mm. så, för att nu har vi liksom så här, plötsligt så är det massa kvinnor som kanske inte, som kanske bara har fått höra att att det var hemskt att vara hemma. Att det var hemskt när folk var hemmafruar. Nu är det ju plötsligt massa personer som får uppleva det här utöver mammaledighet. Och ja, precis.
Det är sanktionerat helt det är, enkelt.
Exakt.
Då är det ju inte skämmigt heller på något sätt. Då är man ingen loser för att och man är hemma med barnen.
Och du vet, mammaledigheten, de här de sanktionerade ledigheterna, det är ju ofta när barnen inte är så roliga att vara med.
Nej, de är också ofta, små. Då,
ja, precis. Det är bara en bajs, det är en bajs och spymaskin.
Ja,
det är inte gött liksom. Nej. Utan det här med att de plötsligt får vara hemma lite när barnen är, börjar bli lite goa liksom.
Mm.
När de inte bara är bajsmaskiner.
Ja, de är ju hemma när och barnen kan... kommer hem från skolan nu också. Om de...
Ja, just det.
Så de är ju hemma vid tvåtiden där eller vad det nu kan vara. Nej.
Så jag tror, eller jag hoppas att många får sig en riktig funderare på vad det är som är viktigt här i livet. Och det gäller även många pappor också. Att nu kanske man hinner samlas, om båda är hemma, så kanske man hinner samlas familjen.
Mm.
Så att man äter tillsammans. Och man kan liksom, någon, en av föräldrarna kanske kan umgås med ena barnet och den andra umgås med det andra barnet. Och det är det jag hoppas på. Jag försöker vara väldigt...
Den trista sidan, du är väldigt positiv och optimistisk. Den trista sidan där skulle ju kunna vara att man umgås alla hemma och inser att men fan, vi är ju helt alienerade från varandra. Vi har aldrig haft ett samtal, vi har inget att prata om, vi ser på Netflix. Liksom... Det kan ju också komma fram att fan, vi är främlingar inför varandra
Men det är,
i den här karantänsituationen.
Det är som man snackar om förr ofta, det här med att, att långseglingar och husbyggen ledde till skilsmässor.
Mm.
Det är sån grej man sa på 80-talet.
Mm.
Att för när folk plötsligt är så här, jobbar med varandra när de bygger ett hus i flera månader.
Mm.
Det är så här bara, oj, herregud, vi kan ju inte gifta oss liksom.
Mm.
Eller om man är fast i en båt tillsammans.
Mm.
Det är ju då man ja visst, nej, men så du har rätt.
Fasaden krackelerar.
Ja, eller snarare så här att jag tror till exempel att Tim Burton, regissören, och hans fru, de lever ju inte ihop.
Mm-hmm.
Och heter de Bonham Carter och hans fru?
Ja,
de lever, har aldrig levt ihop. Och det kanske är så det är för vissa också. Att man har ett bra förhållande.
Mm.
Man bor inte ihop. Aha. Det går inte liksom.
Aha, okay,
Det är tragiskt, men jag menar...
Men båda kanske är så excentriska också att det kanske inte fungerar i deras fall.
Ja, eller att den moderna världen också vi har vant oss med...
Det spelar ingen roll.
Liksom. Att man får prutta om man vill hemma och sånt.
Mm.
Alltså vi har inte... Eftersom att man inte bor i flergenerationsboenden eller att många... pendla mellan förhållanden och ensamboende som jag gör till exempel.
Mm.
Då har man ju man blir ganska egoistisk på det sättet.
Mm. Man liksom har ganska nice och ha en egen säng och
man har saker på sitt sätt och pruttar man så gör man det och liksom sådär.
Mm.
Man blir lite crazy också ska jag säga. När man är själv mycket. Man blir lite galen. Men ja, så det finns många, det här är komplicerat.
Ja, men det är intressant.
Men nu får många pröva på hur det är att och leva lite mer som en traditionell kvinna.
Mm.
Och många kanske blir överraskade att,
att det är nice.
Att många tyckte om det och tyckte det var mysigt.
Mm.
vilket ökar pressen på männen mer då. För då behöver du tjäna dubbelt så mycket pengar om någon ska kunna ha det så.
Det blir svårt att göra.
Ja, precis. Hmm. Undrar varför man i de rikaste stadsdelarna fortfarande lever traditionellt. Hmm. Kan det bero på männens lön? Kanske, jag vet inte riktigt.
100 000 i månaden.
Det är få förunnat.
Mm.
Få förunnat.
Ja.
Du, det är inte så roligt att läsa allt i tidningarna nu för tiden, va?
Nej.
Eller?
Nej.
Det är liksom inte... Om vi tänker nu, sans corona.
Nej, precis. Jag analyserade mitt konsumtionsmönster på medierna. Har jag gjort. Och jag följer ju naturligtvis corona-händelseutveckling och sådär. Mm. Men vanligtvis brukar jag ju läsa recensioner och artiklar på kultursidorna och sådär i Aftonbladet, Expressen, DN, ibland Svenskan.
Mm.
Lite olika. Och se vad skriver de för krönikor och kul. Men jag har märkt att det har dippat enormt mycket. Att jag läser rubrikerna och kanske läser lite i någon artikel sådär, men ofta tycker jag bara, men fan, det här det går inte in liksom. Min blick bara det får inget fäste liksom i de här texterna som de skriver.
Det relevansen i om någon skriver och framför en monolog som är inspirerad av Unge Herverters lidande på rumänska eller liknande.
Mm.
Som du hör så läser inte jag så mycket sånt. Så jag bara spekulerar vad det är du läser. Men i vanliga fall så kan det vara så här. Ja, men fan vad intressant.
Mm.
Men nu så genomgår vi ju vid ett stålbad. Där man får tänka efter vad som är viktigt. Vad är det som är viktigt?
Ja, precis. Det är ju den här ekonomiska käftsmällan delvis. Mm. Det är liv- och lemrisken liksom. Ja. Det är dödlig fara för väldigt många. Min farsa som är över 70. Och de kan ju fan avlida i det här.
Ja.
Och kanske gör det också. Så det, jag tänker ju att det handlar om det. Att det är en diff. Det blir en sån uppenbar diff mellan... Det är de här kulturskribenterna. Ofta är det ju samma återkommande personer. Det de är vana vid att skriva om känns inte relevant.
Nej.
Deras retorik, deras sätt att skriva. Jag försökte inte ens läsa, men jag såg att Björn Wiman hade skrivit någonting om delfiner i Venedig eller något. Jag glöm inte delfinerna i Italien nu. Det känns så jävla off, va?
Jag ska ringa någon liksom. Ring en vanlig person i Milano och liksom så här, han svarar så här pronto och du bara
delfino acuto situazioni.
delfino Venedig. Du vet. Där det går ju inte.
Nej.
Det blir ett hån mot italienska personer. Under den här, de har ju haft det vidrigt.
Mm.
De har ju blivit så jävla hårt drabbade.
Mm.
Där alla känner någon som har dött och det är inte över än.
10 000
döden. Ja, det är inte över än. Mm. Och då blir det plötsligt, i vanliga fall så är det så här, om det hade varit någon grej att man stängde någon del för renovering så man sett delfiner där nu liksom. Mm. Ja, jättetrevligt.
Mm.
Men i det här fallet så är det så här bara, men folk får gå från sina hem, förlora sina jobb och deras nära och kära dör.
Mm.
Ja, delfinerna där. Mm. Mm. Bra.
Väldigt, väldigt
fan vad smaskigt.
Mm.
Glöm inte dem liksom.
Mm.
Och det blir fel.
Mm.
Nu har inte jag läst den här, så han kanske gjorde det rätt ändå. Jag är lite fördomsfull, men jag hade nog inte orkat läsa den.
Nej, men det blir att jag klickar inte ens på de här länkarna. Va? Mm. Jag läste något av Rebecca Kärde, brukar ju en kritiker som jag beundrar väldigt mycket vanligtvis, hon skrev någonting om att det var dumt att Macron hade sagt att vi var i krig med coronaviruset och vi är faktiskt inte i ett krig med coronaviruset eller någonting.
Nej, för de har inte små kåpis där. Jag blir så trött på dem. Men ibland så är det som att de låtsas att de är dumma. Det var som den här poeten som säger att det inte är propaganda. För propaganda är en stat som har propaganda. Det är så här. Och bara så du vet, små virus på en mikroskopisk storlek. Det finns inte så små maskingevär att springa omkring med. Och så små uniformer finns inte heller till viruset. Så det är faktiskt inte det du kallar för krig. För det är det är liksom så här bara, vad fan är det med er liksom?
Jag läste ju inte hela artikeln, men det var liksom, ofta känner jag, även jag försöker läsa andra kulturartiklar också, men det är liksom, jag läser lite och så är det gamla vanliga, och så det är någonting, det är inkongruent, det blir skevt va, för de är inte liksom, det är som, jag har ju inte heller skrivit bra saker om corona-grejen liksom, när jag sitter hemma och skriver, det är liksom en jävligt konstig situation va, så det är liksom, jag kan ju säga direkt att jag skulle nog inte skriva så jävla vettigt om den här situationen på något sätt, för det är ju när, då får man ju ha en jävligt smart idé.
Ja, förstår vad jag menar. Att skriva tekniskt om den här situationen, det är ju inte så många som kan göra det. Det kan man ju göra om man är typ immunläkare eller någonting.
Ja, precis. Men jag ska spekulera i en text om det är en krönika.
Nej, men det som vi pratar om på olika sätt eller försöker prata om, det är ju olika kulturella och psykologiska fenomen i anslutning till det här.
Mm.
Vi tar ju upp krisen från vårat perspektiv.
Mm.
Och det tycker jag, kan jag säga helt utan att skämmas, där tycker jag ju att vi gör någonting som ingen annan gör.
Ja precis.
Eller,
vissa
andra gör det. Det är att ta i. Men jag menar, så att jag menar liksom, vi har ju en expertis som man inte behöver skämmas för inför vissa av de här sakerna.
Nej, precis.
Självklart.
Nej.
Det som också är intressant är, vad händer nu då? Det finns ju det här konceptet med NPC.
Mm.
Har vi förklarat det någon gång?
Nej.
De flesta vet nog redan vad det är. Men en NPC, det är en gubbe i ett datorspel som inte styrs av en spelare, alltså non-player character.
Mm.
Och det kan till exempel vara, om man kommer till en liten by i ett datorspel, så är det bartenden där, så man kan typ fråga tre grejer. Mm. Det är en NPC. Och bartenden är ju inte lika dynamisk som en gubbe i ett spel som spelas av en människa.
Så han svarar samma sak hela tiden.
Ja, precis. Han liksom, varje gång man klickar på honom, how are you doing?
Well, I'm Bill.
Ja.
And I want to serve you, sir.
Welcome to my tavern. Sådär.
Ja.
Liksom. Och då är ju konceptet med NPC är att vissa människor beter sig på det här sättet.
Mm.
De tänker inte igenom saker. Vissa menar till och med på att de inte har någon inre röst.
Mm.
För det har visat sig att inte alla har det.
Men hur kan man bevisa att folk inte har en inre röst?
Jag vill bara fråga dem. Det är det som har hänt nu. För att när det här populariserades, att folk inte har en inre röst, så är det många psykologer som har... alltså, den man känner bäst är ju sig själv.
Mm.
Och problemet är att psykologer är inte... Det är ingen jämn grupp av samhället som är det.
Mm.
För att det är höga intagningsbetyg.
Så du menar, man har frågat psykologer om de har en inre röst?
Nej, men när man analyserar vilka frågeställningar som man är intresserad av, så använder man ju, alltså det första experimentet som man har, det är ju hur man själv tänker.
Mm.
Så alla som håller på med såna här saker tänker ju, hur tänker jag?
Mm.
Ja, men det här kan vara intressant.
Mm.
Så man använder sig själv som en mall. Och problemet med detta är ju...
Och så simulerar man saker och resonerar om det, ja, i sitt inre huvud.
Och problemet med det är ju att uppenbarligen är det ju så att många psykologer har en inre röst.
Mm.
Men så visar det sig att folk, alla i samhället har inte det. Så de tänker inte med en inre röst.
Mm.
Och en inre röst är ju egentligen, det kallas för den fonologiska loopen. Det är alltså ett litet ljudminne, kan vi kalla det för.
Mm.
Så att du kan fylla upp det med några ord. Mm. Eller en mening.
Mm.
Och så kan du rulla olika grejer där.
Mm.
Och då använder ju många människor det här som ett verktyg för att fundera på saker, till exempel. Så man, en inre röst kan...
Ska jag dricka kaffe nu eller ska jag ta det sen? Eller är det en inre röst om jag tänker det?
Ja, precis. Eller sådär
det, vore det gott med kaffe nu om jag tänker det? Eller?
De här gardinerna jag har köpt. Så här kan en inre röst vara. Är de fula egentligen? Har jag ens någon smak? Jag tyckte de var fina när jag köpte dem.
Mm.
Nu när de sitter där, jag vet inte. Det är så här, du vet.
Nej, de är säkert fina, jag får fråga Anna.
Precis. Och Man kan faktiskt också, det finns ett sätt att tumma den fonologiska loopen. Det är att om du bara upprepar någonting gång på gång på gång på gång, som till exempel om du sjunger tyst i ditt huvud jag må leva hela tiden, då kan du inte tänka på något annat samtidigt. Mm. För du fyller den fonologiska loopen med jag må leva. Så då kan du inte till exempel tänka på du kan inte ha något annat där samtidigt.
Nej.
Och det är ju ett bra
sätt. Jag kan inte analysera vad som ska hända på diskot imorgon samtidigt som jag
sjunger det i mitt huvud. Nej, men precis, för att när du sjunger jag må leva i ditt huvud gång på gång på gång på gång, så kan du inte också samtidigt tänka, undra vad Lena tänker om mig.
Mm,
du har fyllt upp loopen.
Okay.
Det är bara ett enkelt sätt att visa att det här är ju riktiga saker vi pratar om.
Det är
liksom, nej. Men vissa då verkar det som, och detta har nog många psykologer missat på grund av det jag beskrev, verkar inte ha någon inre monolog.
Mm.
Och då tillhör det NPC-mimet, eller vad man ska kalla det, den här idén om att det går runt massa personer i vårt samhälle som inte tänker.
Mm.
Och då kanske det är så att många av de här personerna faktiskt saknar en inre röst. De tänker inte på det sättet. De resonerar inte.
Men hur tänker de?
Det är ju svårt att beskriva. Hur tänker en fladdermus? Det är ju...
Nej, det är omöjligt.
Utan ord, såklart. För fladdermusen har ju inget språk. Så den tänker väl...
Kanske tänker bilder sådär. Smaskens boll.
Ja. Hur upplever fladdermusen...
Som en hund. Boll, kul.
Sonar. Ja, precis. Utan ord då.
Ja.
Det kanske är så här.
Jag ser en visuell bild inom sig. Boll. Eller en lukt.
Ja, eller hur den känns på tänderna. Att det är gott när den är i tänderna.
Ja, fast den har inga ord.
Nej, nej, så det är svårt att beskriva. Men och de här NPC-erna då. Det kanske är så att de får de här grejerna de häver ur sig hela tiden utan att tänka. Att, en idé är ju att de får de här sakerna från gammelmedia.
Mm.
Så gammelmedia programmerar dem under veckan.
Mm.
Så att om,
sedan tömmer de sig med...
Ja, en, som du frågar om liksom en NPC så här, vad tycker du om den amerikanska presidenten? Så här, Trump, vilken jävla idiot. Och sen märker du att om du frågar varför de tycker det, men har han gjort något dåligt? Eller vad, hur resonerar du? Då är det stopp.
Mm.
För att de har bara... programmerats väldigt ytligt med de här grejerna. Det finns inget resonemang.
Men kan de inte säga då? Men jag läste i DN att han var dum.
Nej, men de kan säga såna här saker. Ja, men han gör ju bara massa dumma saker, säger de.
Mm.
Ja, som vadå? Nej, men det är ju grejer hela tiden. Kan du ge något specifikt på någonting som du tyckte var väldigt, väldigt dåligt? Och så liksom då börjar det, när du når gränsen med den här personen, då blir de röda i ansiktet och arga. För de kan inte bli utsatta för att tänka kring de här sakerna. För de har aldrig gjort det.
Ja, de har inte tänkt helt enkelt.
De har aldrig tänkt.
Nej.
Utan de blir programmerade av typ rubriker i DN ungefär. Liksom.
Ja.
Och det här är såklart, nu är det här en blandning mellan ett internetmeme och en idé. Så det här är ju liksom... Det finns kanske kvarts NPC och det finns kanske 90% NPC och så vidare.
Mm.
Men idén är ganska intressant att många... Det finns ett begrepp inom psykologin som är low need for cognition.
Mm.
Och det tror jag handlar med... Det är egentligen bättre att prata om.
Men vad har det här med kulturskribenterna att göra?
Jo, det är följande. Att nu när den här krisen skrivs om så har det här stört ut NPC-ernas vardag lite, tänker jag.
Mm.
Att det blir lite buggad. De har en signalstörning nu i programmeringen.
Can't compute.
Ja, precis. Så är väldigt, de vet inte vad de ska tycka om. Så frågar man folk nu till exempel.
Dolphin, compute.
Det är störningsfel. Så till exempel folk har inga åsikter just nu. Eller NPC:er har inga åsikter just nu kanske om. Ja, men som presidentvalet har ju hamnat i skymundan.
Mm.
Det amerikanska presidentvalet.
Mm. Då är det narrativet förstört för dem.
Precis,
då nu, den kuggen har liksom hamnat fel.
För veckans signal om att Trump är dum. Hörde du vad han gjorde nu? Han har köpt knark i Ukraina. Typ. Bara rena lugnen såklart. Och så tjatar de om det. Ja. Det är ju rena rama maffiafamiljen det där. Och du vet sådär. Ja, varför då? Nej, men det är ju maffia. Varför då? Nej, men för det är en maffiafamilj. Du kommer inte få ut mer av de här personerna än bartenden i datorspelet.
Ja.
Vilket är hilarious. Ja. Men nu är det utstört. Så att då är det ju, ser man positivt.
Det blir tydligt i den här situationen.
Det blir jättetydligt att folk vet inte vad de ska, det är liksom, det är så här, är Trump dum nu? Du är liksom så här, ja, veckans programmering har inte kommit ännu. Och jag upplevde det här innan, och det var när vi hade en, när vi hade ett terrorattentat i Stockholm. Så dagen efter,
just det, där kommer jag.
Då var det tyst på puben. För folk har inte fått sin programmering ännu. Så att det är ingen som liksom
det, vet. De låtsas inte om att det har
skett. Nej, men de låtsas som att det inte har skett, för de vet inte vad de ska tycka om det.
Nej.
Och sen så dag 2 och 3, då har programmeringen börjat komma från DN och Company.
Mm.
Då är det viktigaste helt plötsligt är att inte vara rasist till exempel.
Mm.
Ja, men det var ju...
Ja, så var det.
Och då kommer det via ledarsidor och så vidare. Och sen sitter de som papegojor och upprepa det här, fast det tar 2 dagar. Ja, det viktiga är ju att vi inte blir rasister nu. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Så här. Det är ganska viktigt att inte köra över folk med lastbil också, men ja. Mm. Det viktiga kanske är det.
Mm. Mm.
Ja, och så vidare.
Ja. Och propagandan är helt enkelt nödvändig för att de här personerna ska ha ett program helt enkelt.
Ja, exakt. För de har ingen inre dialog kring saker. De vet ingenting.
Och de har inte visualiserat såna här krissituationer innan och sådär. Och...
Nej, men det... Om möjligtvis får de ju någon programmering om det här virussituationen liksom. Då är det nog, fast det, där råder det ju olika, där har vi en väldigt splittrad media just nu.
Mm.
Så jag tror att de mest håller tyst och inte vill prata om viruset.
Nej, jag tror det är för komplext. Det är ju komplext även om man är en tänkande, självständig individ. Liksom.
Ja.
Det här tänker jag är ett uppenbart problem just nu. Bara kort det här med vissa vill ha ett slutdatum på det här. Men, men hur fan ska det gå till? Undrar man ju då. Liksom.
Ja.
Det är ju ingen som vet hur det ska gå. Så det blir ju en knäpp situation då. Jag vill ha ett slutdatum då. Ska det allt bli som normalt igen? Ja, men om vi har en sjukvård som är total, ska vi skjuta de gamla i bakhuvudet eller vad tänker du? Eller?
Men
vad
det är idén där? Det finns ingen tydlig linje för att situationen är komplex.
Ja, ohanterlig och oförutsägbar. Ja,
precis. Och då är det
kaotisk.
Då sitter alla i NPCs och håller truten, och det enda du kan få ur dem är typ att de inte är intresserade.
Mm.
Och sad är det här. Mm. Men det är också roligt.
Mm.
Det är roligt att vi är lite olika liksom.
Mm. Men
jag tänker också att det kan finnas förutsättningar för att få folk att vara mindre programmerade under sådana här situationer. För jag tänker att under kris, när egot är så jävla... jag ska inte uttrycka mig med Freud-termer, för då vet jag inte vad jag snackar om. Under kris, när man har ofta väldigt är väldigt osäker inför sig själv och sina egna förmågor och så vidare.
Mm.
Och man kanske, de sakerna som man byggt upp, som man trodde var bra och som man trodde är säkra, plötsligt inte är det.
Mm.
Så det gör att folk är jävligt oroliga och osäkra på vägen framåt. Mm. Då finns det också ett väldigt stort sug, ett väldigt stort behov att få ny input
som du var inne på.
Så nu. Det kanske finns ett ypperligt tillfälle här att få folk att bryta programmeringen. Liksom.
Mm.
Att man bara, ja men du vet, det är mycket propaganda i våra tidningar till exempel. Det är det.
Ni får förstå att det är det. Och det, är liksom, det var ju propaganda till och med från Säkerhetspolisen häromdagen. Jag tror de tog bort den Twitter. De skrev någonting om att högerextremismen är ju också antifeminism. De radade upp en massa grejer. Allt var ungefär högerextremism.
De radade upp sådana här NPC-floskler.
Precis. Och man liksom blev, vad fan, håller de på att balla ur nu?
Ja.
Men de tog ju bort den.
Ja, det var ju bra. Förhoppningsvis var det ju någon högre chef än de här informationspersonerna som fortfarande är en patriot.
Ja, precis.
Eller liksom, bara lägga av nu. Vi jobbar för rikets säkerhet.
Ja. Kan inte låtsas
som att ett stort hot mot Sverige är antifeminism. Nej, det är ju ingen som tror på det.
Nej. Precis.
Jag blev väldigt orolig, för jag inser hur djup den här rötan är i samhället. Och det gör mig väldigt
orolig. Jag blir också liksom, det här är för diffust för att det ska vara, det här är för, det här blir ju läbbigt, det blir ju bara läbbigt va?
Ja, men jag till exempel är ju inte, jag är ju inte feminist. Mm. Och jag har ju aldrig i min vildaste fantasi drömt om att jag ska upplevas som ett hot mot nationen.
Mm.
Det är ju helt för mig absurt.
Det
är liksom...
det blir ju en demokrat, det blir ju deras bizarra uttalande där blir ju, då undrar man ju, men är vi en demokrati överhuvudtaget eller står vi inför en, kommer de här inskränkningarna som införs nu i samhället, kommer man rulla tillbaks dem då? Mm. Eller vad ska hända? Det blir ju väldigt osäkert va? Det är liksom ingen, jag tror att hon Lena Andersson skrev om det här i DN häromdagen eller idag. Alltså att hon var lite orolig för vad kommer hända när det här är över. Och jag tänker på Hessius också, det här 40% arbetslöshet och ökad oro i samhället. Det kommer ju bli ökad oro i samhället. Vad händer då? Ja. Men kommer utgångsförbuden att... kommer de försvinna helt eller kommer de... Förstår du, man kan bli lite nojig. Det är ju noja från min sida, jag ska inte hålla fan på väggen. Nej, men det finns ju ändå sådana aspekter.
Det är en noja, men det kommer nog som en överraskning för många svenskar. Att i Sverige så är vi rent juridiskt inte särskilt skyddade som medborgare. Och det tror jag många, det tror jag är en överraskning för många.
Mm.
Att myndigheterna kan på ett väldigt enkelt sätt bara plötsligt gå in och förbjuda saker. Och vi lever med en upplevelse om att vi har mer frihet än vad vi faktiskt har.
Mm.
Och det är väldigt farligt om fel person hamnar vid rodret.
Mm.
Jag försöker uttrycka mig så sakligt som möjligt.
Mm.
Om fel person är vid rodret, då är inte längre en stat med för fria tyglar så himla rolig.
Nej.
Som den här informationspersonen på Säpo som uppenbarligen är typ en marxist antar jag. Liksom hon har lärt sig de här olika sakerna på universiteten.
Floskler kan man säga.
Där man,
men hon har sin verktygslåda.
Mm. Det är olika ord.
Ja, olika ord. Ja. Så intersektionalitet.
Ja.
Så antagligen tycker hon att intersektionalitet är viktigt.
Ja.
Men det blir också sånt som blir så jävla stötande i en sån här situation. För de här fluffbegreppen är ju inte intressanta. De här genuskorviga grejerna är ju inte intressanta i den här situationen.
Nej, men de är ofta också rent av felaktiga.
Ja. Behöver inte gå in.
Nej, men jag ska inte gå in för mycket på det. Men ett exempel är att man kallar oliktänkande åsikter kallar man alltid för hat.
Mm.
Och det är ju jävligt konstigt. För jag menar, jag har träffat folk som tycker alla möjliga grejer. Mm. Men att bara säga till folk som har en annan åsikt att det är hat.
Mm.
Det är ju ingenting som våran säkerhetspolis ska hålla på med.
Nej.
Det är en åsikt, eller liksom vad menar
Nej,
du?
Men de ska inte in och talla på vad som helst. Då. Det får finnas någon jävla gräns.
Varför väljer man högerextremism när vi har utbredd vänsterextremism? Kan man inte bara skriva extremism då?
Ja.
Liksom?
Ja,
eller hur? Det är väl rimligt.
Vi har problem. Vänsterextremist hatar aldrig kvinnor och
Nej, som Bader-Meinhof var skitschyssta. Ja, de var jättebra. Det var inget fel med dem alls. Ja, men liksom, vad fan? Kom in i matchen.
Ja, precis. Det var läbbigt för att
det som jag upplevde just med det här, du fick igång med lite nu med den här tweeten. Ja, jag har inte tänkt på den på flera dagar.
Mm.
Det jag tänkte på var att sorgligt nog så tror jag att den Säpo-tweeten skapade extremism i Sverige.
Mm.
Så sorgligt tror jag det. Så att någon lite knäpp, nästan någon knäppis som får en sån här grej från säkerhetspolisen, det får han att...
Triggar honom.
Det triggar honom.
Ja, visst, det är kontraproduktivt från deras sida.
Att
när de kliver över gränsen så skapar de extremism.
Ja, det är klart de gör.
Ja.
För då tänker en person, det är kanske en person som inte mår så bra och som har massa idéer.
Mm.
Och så har han alltid...
Speciellt i den här situationen, ja, i coronakrisen.
Med hög liksom. Stress. Ja. Så har han tänkt så här, ja, tur att vi åtminstone har... vanliga polisen, den märker man ju, de är inte riktigt kloka. Vanliga polisen har ju sedan länge man tänkt, liksom, de är inte riktigt kloka. Men vi har åtminstone Säpo. De jobbar nog med... de jobbar nog med de här riktiga galningarna liksom. Mm. Och så får man den här. Bara, det, du vet, det här är inte, det är nog den absolut mest kontraproduktiva och dumma tweeten jag har sett alla kategorier.
Mm.
Liksom de kan rent av skapa. Men läste
vi in för mycket i den? Nej, jag tror inte det. Jag tror vi hade fick den.
Jag fick den skickad till mig från typ 3 olika personer.
Mm.
Liksom. Och folk var vansinniga.
Ja.
Vadå?
Jag såg ju att flera hundra hade kommenterat den. Ja. Och frågade, vad fan håller ni på med?
Vad håller ni på med?
Ja.
Liksom. Hur svårt ska det vara?
Ja.
Men det är som sagt, det är ett utbrett problem vi har. Att många har läst de här utbildningarna och fått de här idéerna om intersektionalitet och olika marxistiska idéer. Och idag så är de överallt i våran statsapparat.
Mm.
Och det är ett problem. För att det här är ju inte, den här tweeten är inte knäpp i hennes värld eller hans värld som skrev det här.
Mm.
Den personen som skrev det här har ju inte liksom ångrat sig.
Mm.
Och jag tror det ligger i mycket av det som, jag tror det var Dennis Prager, jävligt intressant person. En amerikansk radiohost. Han sa att många från högern tycker vänstern har fel. Liksom.
Mm.
Man bara, ni har fel. Det här stämmer inte.
Mm.
Men många från vänstern tycker högern är ond.
Mm.
Och det påminner mig det här tweetet om. Att personen som skrev det här är inte saklig. Utan det handlar om någon slags upplevd ondska. Liksom. Mm. Att en antifeminist är ond.
Mm.
Liksom.
Om man inte älskar HBTQ så är man ond.
Då vill man folk illa.
Då sitter man där och planerar grejer.
Ja.
För
jag menar, om du tror att folk är onda som inte gillar hela den här rörelsen, som jag som inte tycker det är så kul, och du tycker vissa av sakerna inte är kul, eller?
Mm.
Jag och Andreas tycker inte likadant, men det är okej. Okay, liksom. Ja.
Vi tycker olika,
ja.
Mm.
Men jag blev så uppspelt så jag tappade bort mig. Men när man tycker olika, så de här personerna som tycker att folk är onda som tycker olika, då kan en person, för att om du tror att en annan person, om jag skulle tro att Andreas är ond bara för att han inte håller med mig om
det,
whatever.
Finns en infantil aspekt i det också.
Ja, men om du tror att någon är ond, då kan du också tro att den personen gör en bomb.
Ja, precis.
Men om du bara tror att någon har fel, så tror du inte att någon som bara har fel sitter och gör en bomb.
Mm.
Det är därför de här personerna är farliga, för de upplever oliktänkande som hotfulla personer som kan lika gärna sitta och göra en bomb.
Mm.
För de tror att de är onda.
Mm.
Och det här är inte bra.
Mm.
Andreas, kan jag säga till alla, är en jättefin och god person. Även fast vi inte håller med varandra.
Mm.
Det kallas för att vara vuxen.
Mm. Ja, och vice versa.
Ja, tack. Tack. Jag satt här och hotade med en pistol för att han skulle säga det. Nej, det är inte.
Apropå det här med kultursidor går ju inte att läsa nu riktigt, för det blir för, det diffar för mycket i det de försöker skriva.
Till skillnad från tidigare.
Nej, men det har faktiskt fungerat hyfsat bra tidigare. Ja. Men därför har jag lyssnat nu mycket på poddar. Joe Rogan som vanligt.
Mm.
Men jag fick också ett tips om en podd med Sigge Eklund som han hade gjort. Läget hette den.
Mm.
Den 23 mars. Där han intervjuar lite olika personer. Han intervjuar Claes Eklund, sin pappa som är nationalekonom.
Mm.
Och talar mycket om hur globaliseringen kanske kommer rullas tillbaka på grund av det här. Vi kanske måste börja tillverka egna mediciner i Sverige och Europa. Mm. Så att vi kan inte vara beroende av Kina på det sättet vi är nu.
Det är en rimlig åsikt.
Väldigt rimligt. Ja. Så han sa en massa rimliga saker och jag tyckte det låter som en... det kommer ju komma ut förhoppningsvis positiva, positiva saker av det här. Vi kanske börjar igen med det här, tar civilförsvaret på allvar till exempel, har saker i lager och sådär. Jag tycker ju det är toppen på grund av det jag har sagt tidigare, att jag har ju tänkt på sånt här i flera år.
Tre olika livsmedel är Sverige självförsörjande.
Ja, morötter.
Det är de jag kan. Jag kan bara morötter, för jag tycker morötter låter roligt. Jag lär mig bara det, jag tycker det är roligt.
Morötter, men det är också spannmål har vi. Okay,
spannmål, ja.
Men det innebär att vi skulle få äta gröt till frukostmiddag, frukost, lunch, middag.
Mm.
Det finns ingen annan mat.
Nej.
Så det är liksom, ja, det är ju jävligt roligt.
Men om all mat skulle försvinna, så kan vi ju jaga vissa av de här kanske lite rundare feministtjejerna och äta upp dem. Det här är ett skämt. Så hade bara en ond person sagt.
Ja, det var lite ondskefullt.
Ja, det var ondskefullt. Ja. Men det var ett skämt.
Men hur som helst, Alexander Bard blev också intervjuad i den här podden.
Ja.
Och han sa också vettiga saker.
Var han arg?
Han var som vanligt arg. Ja. Han sa att det kommer bli ett krig om ventilatorerna. Eller de heter ju inte ventilatorer på svenska, de heter respiratorer. Men han sa också en massa bra grejer. Och så lyssnade jag på en podd som Bard tipsade om i den podden, läget då med Eklund, Kvartal, veckopanelen. Den var också skitbra. Där var det också en äldre dam som hette Annika Linde, som är hon var statsepidemiolog 2005 till 2013, och hon var fantastiskt sharp. Mm. Också en klippa, tycker jag. Många av de här gamla statsepidemiologer, de är ofta gamla kvinnor. De är såna jävla klippor, va?
Mm.
Och
kärringar.
Riktigt goa kärringar. Men just den här Annika Linde var så där underbar, för hon hade så här fantastisk diktion som folk inte har längre. Så hon talade på ett oerhört vackert sätt och liksom med konstiga, fina ord. Det var ju helt otroligt att lyssna på henne, så jag blev så glad. Så jag ville bara tipsa om dels den här podden med Eklund som var överraskande bra, och den här Kvartal då, som en tidskrift.
Spännande. Det är väl så kanske i såna här tider när gammel media går på knäna ekonomiskt och kanske inte alltid har så intressanta saker att säga allmänheten, för att de är alldeles för politiskt korrekta, de godhetssignalerar för mycket och de har alldeles för hård redaktionell styrning, för att nämna några svagheter. Och,
de har hamnat på efterkälken.
De har hamnat på efterkälken. Men då är det väl förbannat bra, skulle jag säga, att det här visar ju på ett sätt också att vi behöver inte dem.
Nej.
Det är, så är det ju. Och det här är ju lite sorgligt, för jag har ju alltid gillat tidningar och alltid läst tidningen och så. Men faktum är att de får se över. De får nog se över sin ideologi om de är sugna på att överleva längre in i 2000-talet.
Sin ideologi och sättet de... Ja, det handlar ju om ideologi, men det är också sättet de...
Hård redaktionell styrning och att driva narrativ. Det är ingen bra idé nu för tiden.
Nej, det blir som konsten som vi talat om tidigare också, att konsten, det är inte konst om det är bara ideologi, va? Det går inte. Det är lite samma sak här. Det går inte att hålla på och slå på den här trumman eller mala den här med den här...
Nej, men och sen hänger de ju inte med heller, för att en het politisk fråga kan ju idag debatteras av tusentals personer i olika poddar och på YouTube och så vidare. Så att ur det här så nås ju det en form av konsensus i den här snabba, stora diskussionen online.
Mm, mm.
Jag tänker på Jordan B. Peterson när han pratade om inkomstklyftan och huruvida den är relaterad
till
kön. Ja, den är ju löst. Det visar man ju klart och tydligt liksom, att med forskning och så vidare. Mm. Att det finns 17 olika variabler och kön är en av den, men vad man har för yrkesintressen är en viktigare variabel och såna här saker. Mm. Men gammelmedia har inte varit med i den debatten. Det kan vara en artikel om inkomstklyftan imorgon. Där det är som att hela den här debatten inte har ägt rum. Och då hamnar man ju liksom 10 år efter.
Då skrattar man ju när man öppnar tidningen. Det var som när jag läste, när jag läste artikeln om Joe Rogan i Svenska Dagbladet för någon månad eller ett par månader sedan. Det var ju liksom, fan. Det var som att läsa något som var 20 år gammalt.
Ja, för att den här personen som skrev det här tyckte att det intressanta med den här situationen var att han pratar med så kallat felaktiga personer. Att han släpper in personer i sin podcast som de aldrig skulle släppa in i Svenska Dagbladet. Och faktum är att Svenska Dagbladet får gärna tänka på det sättet om de vill det. Men det kommer leda till att det inte finns, Svenska Dagbladet kommer inte finnas kvar. Det är sanningen. Nej. För att folk tänker inte så längre.
Nej, de är inadekvata. Oh. De är dinosaurier. Oh. De är ju fan det.
Och dessutom till Joe Rogans försvar. Det är ju inte direkt så att han har suttit och bjudit in nazister. Det är ju inte det vi pratar om.
Nej.
Utan han har bjudit in personer som inte alla är vänsterliberala.
Mm.
Det var det som de reagerade mot. Mm. Men herregud, har han personer i sin podcast som inte är vänsterliberala? Det liksom blev kortslutning där i en liten journalisthjärna. Men liksom så här.
Ja, men det är ju att han ser grov ut och har tatueringar också. Att, då ser han inte. Han ser inte ut som man ska göra om man ska vara en kultur.
Nej. Det lustiga är att när jag ibland lyssnar på Rogan, så blir jag lite irriterad för att jag tycker att Rogan är så här naivt liberal och en vänstermupp.
Mm.
Och så märker man liksom att, men här, vad har hänt med Overton-rutan, alltså det vi upplever som man får lov att prata om.
Mm.
Vad har hänt med den när en artikel skrivs i Svenska Dagbladet där man framställer honom
som lite raka, och mörk.
Som raka motsatsen till hur jag upplever det.
Ja.
Det är ju, vi har problem med vårat Overton-fönster.
Ja.
Det kan jag säga. Ja. Jag tänker inte förklara det här, men vi tar det någon annan gång.
Vi tar det nästa gång.
Man kan gå, om man somnar till det här så kanske det är det sista man hör.
Mm. Overton window.
Overton så window. Så drömmer man om vad kan det vara?
Ja.
Det är kanske en
maskin.
En skytteglugg från en bunker. Man skjuter ner oliktänkande. Vem vet?
Maskingevär där. Aha. 10 skott i sekund.
Ja, nej, men vad mysigt. Mm. Vi går vidare i den här krisen med ett gott humör, skulle jag säga.
Ja.
Jag känner mig styrkt. Styrkt av dagens diskussion.
Jag är jag stark.
Idag är jag stark och styrkt av dagens diskussion. Och för alla medborgare som lyssnar på våran sändning så är det speciellt viktigt för kararna ute i stugorna och beter som klippor så att barn och familj känner er trygga omkring er.
Säkra!
Tvätta edra händer 4 gånger om dagen.
Ja.
Vi gör som 2 veckor. Eller en vecka?
En vecka.
Ja. Okej, vi kör varje vecka nu. Ja, vi hörs om en vecka.
Ja, hej.